Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
.402 trepoängare. Det är rekordet för en spelare under en och samma säsong i den amerikanska proffsligan i basket NBA. Det innehas av Stephen Curry, Golden State Warriors.
Passande när vi har NBA-finaler på gång också med Denver Nuggets för första gången i en final. 402 vinstmatcher i högsta engelska ligan har Ipswich Town, laget från östra England som till kommande säsongen tillbaka i näst högsta ligan, The Championship. Senast laget spelade i Premier League, det var 2002.
402 som 4 guld, 0 silver och 2 brons, det tog Sverige i vinter-OS i Calgary 88. De där gulden dubbla till skridskåkaren Thomas Gustafsson, 5000-10 000 meter. Gunde Svan vann längdskidåkningens 5 mil och dessutom stafettguld tillsammans med den här trion. Sporthusets idol Jan Ottosson, Thomas Wassberg och Torgny Mogren.
Ja, och de här tv-bilderna, klassiska tv-bilderna. Slutsträckan från Torgny Mogren.
Jag har väl aldrig sett på baken.
Jag kommer göra upp till sista backen. Du får vila sen.
Här är alltså Gunde
Svan. Men det är lugnt. Jag ser han inte än.
Skriker åt Torgny. Åk nu stenhårt till sista backen, du får vila sen. Så skrek jag inte ute.
Christer Ulfbåge. Och framförallt Gunde Svan. Med,
ute i spåret och matchade honom. Efter att han har kört sin sträcka precis innan.
Ja.
Apropå längdskidåkningskungar. Per Elofsson, han är född 2 april 1977.
Jaha, och?
Ja, alltså månad 4, dag 02.
Jaha.
0402.
Ja. Ja, det får gå. Får vi någon veckans Wayne?
Mm, såklart. Gretzky gjorde 402 mål på bortaplan under sin NHL-karriär och det var länge alla tiders rekord. Men det slogs faktiskt den här säsongen av Washingtons Alexander Ovechkin, som ju också är på jakt efter Gretzkys totala målrekord. Han är just nu 72 mål ifrån.
402 meter, en fjärdedels engelsk mil. Det är den vanligaste sträckan man tävlar på i drag racing. Det är ju den motorsporten med högst accelerationskraft. Det fick vi lära oss mer av Johan Ejborg ju, när han kärleksbombade dragracing. Vilket avsnitt?
375.
Ja, bra. Okej, då gasar vi.
Sporthuset avsnitt 402.
Med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström. Idag spelar vi in där jag växte upp, Lasse. Mer eller mindre, alltså nedanför mitt berg.
Ja.
Vad heter berget?
Ja, det är ju Henkan, ja. Henriksdalsberget. Ja.
Och precis nedanför berget.
Ja, där ligger busstationen som heter Henriksdal. Och den tar man och kliver av vid om man vill besöka den här huvudpersonen vi har idag.
Magnus Nyström.
Absolut.
Välkommen, är det du som ska säga välkommen till oss?
Ja, exakt. Välkommen hem till mig.
Ja, men tack så mycket. Och varje gång, det är andra gången jag är här, men jag blir så härligt imponerad och lite sporrad också utav den bokhyllan du har med mängder utav härlig litteratur. Vad har du för favoritbok? Vad har du för favoritbok?
Oj, det är ju extremt många, men om jag ska nämna någon sådär på uppstuds så jag kommer tillbaka till Sjöwall Wahlöös 10 romaner. Och det är något jag vill understryka att man verkligen ska göra i sitt liv, att böcker som gör enormt stort intryck någon gång och som man har med sig, läs om dem 20 år senare. Ja. det händer massa nya spännande saker då. Så de här 10 böckerna som är 1000 gånger bättre än alla nuvarande Beck-filmer, med all respekt för de som ligger bakom de filmerna, men det Maj Sjöwall och Per Wahlöö gjorde var något alldeles enastående.
Det passar ju bra om man är en minst sagt skicklig skribent och stilist som du är efter alla år på Expressen. Och vi har ju pratat om det tidigare, du har varit med ett antal gånger i Sporthuset, just det här att du gör de här längre porträtten just nu, eller det har varit ganska ett par år nu eller?
Ja, oja, och det brakar ju iväg ordentligt. Mats Olsson ringde mig faktiskt och undrade hur många jag hade gjort. Och jag blev lite ställd av frågan och sa jag ska kolla efter, men han var snabbare än mig. Och det var ju över 50, nästan 60 har det blivit.
Snyggt.
Och hockey och fotboll och snart ytterligare sport faktiskt.
Nämligen?
Friidrott.
Ja! Bra! Nu kommer de. Alla friidrottsporträtten.
Ja, nu kommer de. Otroligt kul faktiskt. Ja.
Men du, vad pysslar du med den här veckan?
Nu är det fokus på Indy 500, även om jag gör det hemifrån. Vi har en reporter som bor i New York och är på plats i Indianapolis. Och jag stöttar upp och hjälper till hemifrån, och det blir någon krönika också förstås. Men känns ju extra spännande den här säsongen eftersom vi har en regerande mästare som är svensk. Och vi har en svensk i första startledet. Mm. En fin kombo som aldrig någonsin har hänt i det loppets historia.
Men du, det här Indy 500, Marcus Eriksson. Jag sitter ju med Idrottsakademins nomineringsjury. Och i kategorin årets manlig så var ju det här en stor diskussion. Vad är värdet i Marcus Erikssons prestation?
Ja, det som var så fascinerande och som kanske en delvis berättar värdet är ju vad som händer direkt efter att han har vunnit. Hur han flygs i privatjet till New York och ringer in börsen i New York och kastar första pitchen med New Yankees. Och blir liksom en megastjärna i USA över natten. När rapparen 50 Cent får syn på honom så vill han ta bild med Marcus. För det är Indy 500, det är lite, Indy 500 det är champ. Nej, det var lite det i början. Mm. Och då var det någon livvakt som kom emellan och sa nej, han tar inga bilder. 50 tar inga bilder. Och sen när han inser att det är Indy 500-mästaren, då rusar han ju fram och vill ta bild själv. Så att, lite kul faktiskt. Så att han blir ju en stjärna i hela USA direkt, eftersom det är en så stor idrottshändelse där. Och sen är det ju extremt få som vinner till att börja med. En sån som Scott Dixon till exempel, som är den stora stjärnan där, han har ju bara en seger. Och han har kört en Kenny Brecks tid i just det här loppet. Mm.
Och det är bara Marcus och Kenny som har vunnit.
Bara två svenska.
Och det kan ju bli en tredje nu med Felix Rosenqvist.
Exakt.
Och det är ju rätt fascinerande då att det är två svenskar va, med den här supergrejen.
Och det som är lite bortglömt från i fjol är ju också Marcus gör ju en enorm bedrift, inte minst också för att han tvingas ju, det blir ju rödflagg, alla får ju stanna med bara några varv kvar, och han leder och vet att nu blir jag jagad som jag aldrig blir jagad i hela mitt liv. And we're just going to watch the Firestone onboard telemetry here. A crash, Jimmy Johnson in the low. And this could change everything.
Marcus Ericsson's teammate, Jimmy Johnson. This will bring out the yellow with six to go. And we might see, a red flag.
It is possible it's been done before.
För en liten stund så tappar jag det fullständigt, tror jag. Men sen var det ju bara liksom acceptera situationen och ladda om och... Det som var svårt dock var ju att racet blir rödflaggat, att vi kommer in i depån, får stänga av motorerna och sitta och vänta. Och det var ju det som var grejen, sitta och vänta, veta att man leder racet, få information att det kommer startas om, det kommer vara två varv kvar och alla konkurrenter ska vara precis bakom dig i växellådan. Så den där 3-sekunders ledningen, den var ju borta med vinden om man säger så.
Det är fighten om första platsen och både uppe och förbi. Eriksson biter tillbaka in i kurva 1. Han biter tillbaka in i kurva 1. Han är först genom kurva 2. Han får lite lucka.
Han har det nu.
Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna Indy 500, årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute. Han tar det! Han tar det!
Marcus Eriksson wins the Indianapolis 500 in the most dramatic way.
Och där ligger ju en enorm bedrift att han klarar det där. Han åker ju fram och tillbaka över banan för att inte någon ska kunna lägga sig precis bakom, följa slipstream och sen köra om. Så han rör ju sig på ett, som en orm liksom, över banan och klarar den där segern. Och allt beröm han har fått förtjänar ju, men lite bortglömt är att Felix blev fyra i fjol. Han kom på fjärde plats. Hade den bästa svensken kommit fyra, hade bara det fått stor uppmärksamhet och ansett som en stor bedrift. Nu är det ju som helt bortglömt eftersom Marcus vann.
Men du som kan det här, jag menar, det här med startleden då och betydelsen av det, för nu står ju Felix då i första startligen.
Mm. Det är ju annorlunda här också, ja, att de är tre i varje led.
Just det, så det är 3 gånger 11, va? Ja. Så hur kommer det påverka de här två svenskarnas
möjligheter? Jag kollade faktiskt lite extra på det, för jag visste att vi skulle prata om det här. För jag tycker ju alltid lite kul att titta i statistiken. Och vinnare från pole, senast det hände att den föraren i pole position vann, var alltså 2019. Innan det var det 2009. Så att stå som nummer ett har inte så jättestor betydelse.
Men alltså Indy 500, 200 varv som du säger, det är 500 miles. Mm. Alltså det är över 80 mil.
Mm. Ja, det är helt galet.
Ja. Nej, men alltså det måste ju vara världens mest jagade position om du står i pole position där.
Så är det definitivt.
Och så sticker du iväg och säger du jagad i 80 mil, alltså.
Ja, det kan man kalla hare.
Man förstår att man blir flugen i privatjet i New York efter det.
Exakt, det ska man bli.
Det ska man bli. Tycker jag. Det tycker jag är det.
Och det var ju maffigt också, värt att påpeka också, den här hastigheten. Det är ju helt olika typer av bilar också. Bilarna är ju preparerade olika för kvalet. Mm. För då är det ju bara maxfart som gäller i de här 4 varven, och så blir det en snitttid och så får du din kval. Och så utgår ju kvalresultatet utifrån din snitttid på de här 4 varven. Du kan ju inte köra riktigt lika fort när du är omgiven av 29, 30, 32 bilar till. Mm. Men Felix Rosenqvist, som ju sätter en kvaltid, en av de bästa genom alla tider, han kör ju alltså 376 km i timmen.
Oj.
Ja.
Till saken hör jag att du känner ju Marcus riktigt bra. Du har ju bevakat honom under längre tid, va? Mm. Alltså berätta, nu ska vi inte glömma bort Felix såklart, men eftersom du har så bra koll på Marcus, berätta mer om vad det är för typ av idrottare.
Men det jag nog har blivit mest imponerad av, det är att han, alltså, hans sätt att hantera motgångar. Nu är ju motorsporten speciell om man jämför med många andra sporter, eftersom du är ju så enormt... det har sån enorm betydelse vad du sitter i för bil.
Mm.
Han hade ju inte en chans att tävla om en pallplats i Formel 1, för han satt hela tiden i för dåliga bilar. Samtidigt så blir du dömd för att vara, oj, titta på de här resultaten. Och lite, tycker jag, elakt kritiserad och överdrivet kritiserad. Han kan inte prestera. Nej, men vad satt han i för bil då? Det är ju det som är så roligt med IndyCar. En anledning att jag tycker IndyCar många gånger är roligare än Formel 1. Det är ju så mycket mer likvärdigt där. Man sitter nästan i identiska bilar. Åtminstone är det betydligt mer jämnbördiga än vad det är i Formel 1. Och då har ju... Alltså han kunde hantera alla motgångar i Formel 1 med någon sorts inneboende kraft och styrka, att han visste hur duktig han var, och det spelade ingen roll att det var dåliga bilar, det spelade ingen roll att han fick en massa skit, han bara öste vidare. Och att under så lång tid och så många år envist kämpa vidare, och sen kommer framgångarna. Och förstår du att man har den mentala styrkan och klarar alla motgångar, när man då får lite extra gott självförtroende som man ju nu har fått, då har vi ju sett hur bra det har gått.
Hur lyder profetian från dig? Indy 500-profetian. Är den svår eller?
Ja, det är den ju. Jag tror ju att det ska bli otroligt spännande att se Felix, eftersom han hade den farten i bilen, väldigt öppet. Men tveklöst är båda svenskarna med i det. Vi kan få ett race som avgörs på sista varven. Och, ja, men att båda är med om det. Att båda verkligen på riktigt är med om det.
Då kan de kanske komma med i årets lag.
Ja.
Det var ett skämt.
Exakt, exakt.
Öppet hus i sporthuset. Vi kan ju spinna vidare lite på motorsport då. Johan Wikberg hörde av sig, apropå vår kärleksbombning av dragracing och det här med hastigheter, Magnus och alla andra. Och det här med 402 meter som du läste i starten här, Lasse. Utbyggda fakta kring dragracing. Det är alltså en fjärdedels mile. Och tittar vi på Top Fuel, från stillastående till 160 km i timmen på 0,8 sekunder. 11 000 hästkrafter kan motorn lämna ifrån sig. Det låter ju... Har du varit på dragracing?
Ja, bara sådär på någon flygplansrak i Eskilstuna. Alltså, jag tror inte de bilarna gick riktigt så fort.
Det hände mycket i Eskilstuna.
Jag såg att du njöt när vi tog upp Thomas Gustafsson.
Jag var lite såhär, fan, nämn vart han kommer ifrån.
Nu gör vi det.
Ja, för när han kom tillbaka till Eskilstuna, då bars han runt i kungastol i en fullsatt sporthallen i Eskilstuna. Stod där och klappade händerna på läktaren.
Det förstår jag. Men nu kan vi inte hålla oss ifrån hästkrafterna längre. Det är ju faktiskt så att det på söndag är dags för Solvallas internationella elitlopp.
En annan ovalbana.
Allting händer söndag 28 maj, känns det som.
Hockey-VM-final.
Ja, wow, vilken dag.
Elfsborg Malmö FF i
Djurgården AIK i Allsvenskan.
Ja, wow, Elfsborg Malmö FF är ju en toppmatch. Men alltså, vi har ju ett elitlopp för en gångs skull utan regn, som det verkar. Mm. Det är något jäkla regnmoln som ska in där i alla fall. Men annars har det ju varit bekymmer. Sen Jörgen Forsberg tog över som verkställande direktör på Solvalla, så har det varit motvind. Först var det covid och pandemi och elände, så blev det ingenting. Och sen har det varit så här rejält grisväder, alltså.
Jag vet hur du kan gå in förresten. Jag fick det från en lyssnare här på vårt intro. Ja. text-tv, sid 402.
Ja, det fick jag på Twitter här. Ja visst, jag håller på med en app numera.
Där kan du se dagstemperaturerna på söndag.
Häftigt, häftigt. 17.45 är det final i Elitloppet. Två stycken försök sitter det är då avklarade. Åtta hästar varje hit, de fyra bästa från första och andra går till final. Fjolårsvinnaren Etonant från Frankrike är med igen. Hail Mary som var tvåa är med igen. Men det är två andra hästar det pratas mycket om. Don Fanucci Zet, Daniel Redéns häst, som nämns med stor respekt den här gången också. Och framförallt, är det dags för Värmland igen? San Motör nämligen, tränad av Björn Goop, född 2017 där på Goops gård mer eller mindre, va? Ägd av värmländska intressen, och jag tänker såklart på Copiad som ju vann Elitloppet vid två tillfällen, inte minst 1994, klassiska racet som man får ståpäls av och snacka om mer eller mindre. Men nu är det chans igen. Björn Goop fick startsport nummer 6 i försök 2. Inte riktigt optimalt, men ändå bättre än det de var oerhört rädda för. De vill inte ha 1, de vill inte ha 8, och det slapp de fick alltså nummer 6. Man vill ju annars ha 2, 3, 4 där någonstans, det är det bästa egentligen. Men det är läge för Björn Goop alltså att möjligen då motsvara högt ställda favoritförväntningar.
Till ja, vi pratade ju en hel del Olle Goop i samband med, och gården i samband med...
Ja, löken är det.
Att han avled.
Ja, ja.
Jag kan knyta ihop den så kallade säcken när vi pratar om hästkrafter i alla olika former.
Knyt.
Ja, Kentucky Derby, som Granqvist känner till väldigt mycket väl, som är ju fantastiskt häftig anläggning. Jag har faktiskt varit där på en rundtur på den otroliga galoppbanan i Kentucky. Där var ju nyligen det stora derbyt. Och då bjöd man ju såklart in, som man alltid gör, som paraderar på röda mattan. Patrick Mahomes, största stjärnan i NFL, var där. Och Marcus Eriksson, privatjet igen. Marcus och hans fru Iris var med där på röda mattan och gjorde väldigt gott intryck, och han var med i tv-sändningen och allt sånt. Ja, han är en superstar i USA.
Sporthuset, avsnitt 402.
Ja, men häng med i våra samtal ni där ute också. Sporthusetpodcast.se är vår hemsida och finns på Instagram och på Twitter @sporthuset. Och där har ju kommit in väldigt mycket den här veckan. Tack vad gäller introt från Johan Thomsson, Mikael Häggström, Tobias Bergen, Andy Törnqvist, Åsa Johansson, Martin Pålsson, Erik Dahlberg, Håkan Lövgren, Jörgen Eksvärd, Håkan Ottosson med flera. Vi fick också från Mikael Tält, Ove Fundin, 90 år idag när vi spelar in det här. Ove Fundin, 5 VM-guld i speedway. Bara Tony Rickardsson som har fler. Bragguldet 1961. Jag tycker det var värt en hälsning till Ove Fundin.
Verkligen. 90 år. Och alltså Ove Fundin har ju på något sätt också, alltså Tony Rickardsson har ju fört den andan vidare, får man väl ändå säga. Men alltså att bygga ett speedway-intresse i Sverige, så är det väl Ove Fundin, alltså till och med jag hoppar ju till då när du säger det faktiskt. Och fyller 90 år, så synnerligen aktningsvärd ålder.
Alla över 90 ska hyllas lite extra, som Arne Ljungqvist, som Uno Hedin som vi har träffat.
Ja, och med andra ord, Tommy, varsågod, fanfar.
En annan lyssnare som vi haft kontakt med de senaste dagarna är Daniel Sirensjö. Han är från Åhus och det ligger ju nära Kristianstad. Och då kommer ju direkt från honom, förutom att han vill prata handboll, frågan.
Lasse, har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Ja visst! Oerhört härligt att få samtala om teatern i Kristianstad.
Ja, du var ju i Kristianstad på Fantomen.
Alltså, ja. Björn Alverfelt, som ju var med och startade Sporthuset en gång i världen, och jag, vi har ju den här lilla klubben av att vi åker runt och kollar på Fantomen på Operan i olika, liksom lite olika uppsättningar, olika
det
ställen.
Det händer väl att du tittar på det även utan honom, va?
Det är mycket vanligt förekommande det också. Här förleden var jag i New York och stod faktiskt utanför den stängda Majestic Theater. De håller ju alltså på att riva innandömet där. Den har ju varit, Majestic Theater har ju kört i 35 år Broadways uppsättning av The Phantom of the Opera. Och nu är det stängt.
Tillbaka till Kristianstad. Alltså hur kan det vara i Kristianstad? Ja, det, Fantomen på Operan?
Otroligt oväntat.
Du måste berätta, Lasse. Hur är det här möjligt?
Ja, men jag måste
vara entusiaster för den föreställningen som är nästan större entusiaster än Lasse här. Ja. Som bor i Kristianstad. Flera stycken också.
Nej, men alltså, de sätter alltså upp på Kristianstad teater. Det är ju en teatersalong som ju har över 100 år av att ha givit föreställningar och kulturliv till Sverige. Och det här tycker jag är något av det viktigaste och finaste vi har. När en mindre ort, för det får man ändå säga att Kristianstad i sammanhanget av The Phantom of the Opera, som liksom går i New York och London och Singapore och Australien, vad det nu är. Men i grund och botten Emil Sigfridsson heter han som sätter upp den här föreställningen på en scen som är så tät, förtätad, att de är tvungna att lista ut små avancerade tekniska hjälpmedel och idéer för att överhuvudtaget kunna genomföra pjäsen. De får inte ändra en enda takt i musiken. Inte en enda, utan den är intakt. Va? Men så gör de den ju på svenska. John Martin Bengtsson är alltså Fantomen här. Han har fungerat som Fantomen också i Köpenhamn vid uppsättningen där. Och är alltså fullständigt briljant. Alltså. En alldeles underbar upplevelse. Och jag tycker att, för musiken är ju så stark och föreställningen i sig är så stark, så att den klarar liksom av att tryckas in i den mindre teatersalongen också. Men det krävs ju att det är en ganska kreativ, att de som är ansvariga är kreativa för att hitta lösningarna. Så det är verkligen fullständigt.
Du träffar Fantomen på frukosten, sa du?
Ja, gud ja. Och då ropar en gentleman på mig och säger, ursäkta Lasse. Och då trodde jag att det var någon som kanske var irriterad över att jag hade kritiserat Växjö och powerplay eller något sånt där. För att det händer ju att det kommer fram någon och liksom säger att hur mycket hockey kan du egentligen? Nej, men alltså, och då säger han så här. Och det tycker jag sa det, att tänk att kunna leva sitt liv och kunna säga den repliken. Mm. För då säger han så här, ursäkta Lasse, så här, det är jag som är Fantomen.
Nej, det är
så underbart.
Det är ju fullständigt lysande. Då står han alltså, jag och Martin Bengtsson där och faktiskt, jag kallade på Björn och vi tog en bild. Jag brukar inte vara så duktig på selfies och bilden blev inte så bra. Men det var ett stort ögonblick ändå att få träffa själva huvudrollsinnehavaren som skulle spela vidare på kvällen där sen de hade ytterligare en föreställning kvar, tror jag.
Var det din första selfie eller?
Ja, men det blev bara ett knäpp. Men det tycker jag ändå var...
Det är som han i Tårtgeneralen på Köpings tidning som åker runt och bara tar ett foto där.
Thomas Ljungqvist tog bara en enda bild per fotografering.
Okej, okay, jättebra så. Ja, det är bara sådär ja. Bra, tack. Jag är nöjd sådär. Hej. Ja, lycka till.
Just det, eller?
Nattens tystnad formar melodier. Mörkret skapar nya fantasier. Och så vidare.
Per Bjurman och Janne Bengtsson har rätt. Du har en bra sångröst.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen, tänkte jag också på. Ja.
Hur visste du om det?
Jo, men vi har pratat om det i Sporthuset tidigare.
Jaha, förlåt. Mm.
Jag, till skillnad från dig så minns jag ju alla avsnitt. Men ska vi ta oss vidare till handbollen då? För Daniel vill, Fantomen är all ära, men Daniel vill nu gärna uppmärksamma handboll också. För Kristianstad är ju en riktig handbollsmetropol. Ja. Och publiken framförallt. Mm. Det är Sveriges i särklass främsta publiklag inom handbollen. Alltså, de snittar ju runt 4000 per match på hemmaplan. Det finns inget handbollslag som är i närheten av det. De har haft några tyngre år, men nu är de tillbaka i SM-final då på här sidan, möter Sävehof. 1-1 i finalmatcher. Mm. Kristianstad gjorde alltså mål. De låg under med 1-0 Sävehof. Det är bäst av fem matcher. I slutsekunderna så gör ju Kristianstad mål. Så de vet inte om den är i mål i tid helt enkelt. Så de håller på med klockan där fram och tillbaka. De har väl inte VAR i handbollen. Så inte hur, du som är sekretariatplåts. Alltså,
nej, men alltså de har matchdelegaten där som ju spelar en viss roll under matcherna. Mm. Alltså. Nej, men det är ju det här med att stoppa klockan och backar och har sig. Vet du. Ja. Det är det där. Och då ibland är, alltså, vad jag förstår, det är matchdelegaten där. Och sitter,
som avgör. Vilket,
och som sitter och vid sekretariatet och lägger sig i. De är ju otroligt många i det här sekretariatet. Mm. På internationella handbollsmästerskap är det ju 30 personer sitter där. Allihopa upp med våfflan i vädret också. Mm. Det är stockholmska för armen och handen. Ja. Upp i luften bara sen när det är klart för spel. Liksom. Och du vet, de blåser tre gånger. Pip, pip, pip. Och så gör de timeout-tecknet och så klockan stoppar och inte och så vidare. Ja, ja.
Förlängningsläge när Kristianstad får den sista möjlighet. Helt Jepsen. Och Jurban Åström!
Jag tror inte att de hinner det på 3 sekunder. Jag tyckte att tiden var ute, men vi ska diskutera det.
Och då så visar det sig att nej. Tiden hade gått ut. Mm. Förlängning 1. Och där leder då Sävehof med 2 bollar när det är 35 sekunder kvar och sånt där. Mm. Och så kommer de i kapp. Förlängning 2. Ja. Och till slut vinner Kristianstad. Ja. Nu står det 1-1 i match och idag denna torsdag när den här podden kommer ut så kommer alltså match 3. Så det är ett jäkla tryck i den här finalserien mellan Kristianstad och Sävehof. Och jag tycker vi ska inte glömma bort Kristianstad med de här 4000 ungefär åskådare snitt på match. Men när jag hade kontakt med Daniel så sa han också det att det var lite tuffare efter pandemin. De har inte haft riktigt samma publiksiffror. Jag vet inte om de inte har fått samma stöd då, de handbollsklubbarna. Vi har pratat med elitklubbarna i fotboll och hockey och så att de har fått väldigt mycket pengar och gått ganska bra ekonomiskt. Men Men uppenbarligen så har det tappats lite då i handbollen. Men nu är det riktigt bra tryck förstås kring den här finalserien igen. Och det som var dyster för Sävehof var att deras målvakt då i den här matchen bröt foten. Simon Möller, och han är ju deras klart bästa målvakt. Okay. Så att det talar kanske för Kristianstad här nu framöver som spelar på hemmaplan då i match 3.
Ja, det är så tätt här som du beskriver det som. Alltså, om förlängningen avlöser varandra så kan man ju konstatera att de har lite svårt att skiljas åt.
Men annars är det alltså så att Kristianstad är alltså Sveriges tredje bästa lag på här sidan i antal guld genom tiderna bakom forna storheter. Redbergs Lid som åkte ur och även Drott är ju en forna storhet. Och apropå forna storheter, hur står det till med Guif?
Ja, alltså de kämpar ju på är väl det korta svaret. Men det är klart att det finns någon sorts sorg i hjärtat hos alla handbollsentusiaster hemma i Eskilstuna. Och de är ju många. Det är ju det att snart 60 år i högsta serien. Jag tror att de är ganska nära 60 år precis. Mm. Och 4 finalförluster har ju aldrig vunnit.
Nej.
Och det är klart att det har varit tufft alltså, fan. Och någon av finalerna var ju direkt förnedring också. Så att, och några var ju mot RIK och de var som allra bäst och hade alla de här Löfven och Vranjes och alla dem. Jag var faktiskt bevakade den första finalen Guif var i. Det är fortfarande bara på lilla lokaltidningen Folket. Erik Hajas var storstjärna i Guif. Ett enormt handbollsintresse i stan, men det hade ju lyft Bobban ännu mer om de här. Ja, Bobban. Bobban. Oj. Han så spelade Division 2 Norra i fotboll, landets näst högsta serie. Jogga från Tunavallen ner till sporthallen och så spelar han allsvensk handboll på kvällen.
Ja, det är snyggt. Det är snyggt.
Riktig artist. Så att, nej, men handbollsintresset är ju stort, men det är klart att det finns en jäkla frustration över att de aldrig har fått vinna.
För Eskilstuna har ju haft problem med lagsporter överhuvudtaget, va?
Det är ju handboll och speedway. Så de, ja. Och nu har ju speedway äntligen vunnit lite guld där, men fotboll är ju ett haveri och så har de ju något inköpt lag från Solna.
Men hjärtat klappar en del för Guif.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja, det gör det verkligen.
Och vad händer på damsidan? Vi hörde om Sävehof och Kristianstad här. Vad är det på damsidan?
Sävehof där också. Mm. Sävehof och Hör.
Ja.
Mm. Och på damsidan är ju de totala dominanterna Sävehof. Eller ska man säga Sävehof? Jag har ofta sagt Sävehof i radiosporten genom åren. Men...
Jo, men det är nog rikssvenska kan man tro. Men jag har ju vår noggranne lyssnare, Ulf Andersson i Partille. Ja. Han håller ju för på IFK Göteborg, så han skickar längre essäer om deras insatser i allsvenskan.
Kanske inte så positiva ordelag.
Inte så positiva, men han hävdar ju med beständigt Sävehof.
Ja, och det är ju stavningen. Men man säger ju, vad säger man när man ska gå i stan här i Stockholm? Ska man gå på Sturehof eller på Sturehov?
Sturehov säger jag i alla fall.
Ja, vi kan fundera på det.
Låt oss fundera på det. Det vi kan konstatera är att de är dominanta på damsidan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Högt i tak i sporthuset.
Alltså jag tror att jag har varit med om, jag skulle säga under 35 år som kommentator utav elitfotboll på absolut högsta nivå, får jag väl ändå påstå, EM och VM och så vidare, landslag, men ändå den häftigaste halvleken jag sett när det gäller högsta tänkbara kvalitet och kompetens i fotbollsutförandet, ni vet vad jag menar, Manchester City och Real Madrid. Alltså med tanke på motståndet, Real är ju skarpt, regerande mästare och alltihopa det där. Men City vinner med 4-0 på hemmaplan, 1-1 i första matchen, 5-1 totalt. Men den första halvleken, 45 minuterna på Etihad Stadium i Manchester, är nog bland det häftigaste jag sett faktiskt, om inte det häftigaste. 2-0 till City stod i paus, 13-1 i avslut. Det spanska avslut och resten av Todd Kroos, det var ribba, men ändå. Men en fotbollsmässig enormt hög nivå. Jag rekommenderar er alla verkligen att titta på den om ni har möjligheten och inte har sett den redan. 45 minuter fotboll i Manchester City. Wow.
Och Irma Helin Zibanejad som var med oss för några veckor sedan, hon fick ju rätt. Därför det här var ju kanske 5 veckor sedan hon var med. Manchester City, ja, än så länge har de inte vunnit Champions League i och för sig, de är ju superfavoriter. Men de vann ju Premier League, och när hon sa det, då var de ju en bra bit efter Arsenal. Hon sa, det är Europas bästa klubb, de kommer vinna både Champions League och Premier League.
Ja, de har också chans att vinna FA-cupen. Ja. Får vi nämna Julian Alvarez, den 23-årige forwarden där i Manchester City. Han som gjorde 4 mål för Argentina i VM i fotboll. Han har en rätt häftig säsong.
Det får man säga.
VM-guld i fotboll. Premier League-vinsten säkrades ju här nu i kavaj, dessutom när Arsenal förlorade mot Nottingham. Möjlighet att vinna FA-cupen. Möjlighet att vinna Champions League.
Och tveklöst så att Manchester City är laget som visar bäst klass på planen på ett sätt som är alldeles häpnadsväckande. Men bäst klass utanför planen är ju Ancelotti, tränaren i Real Madrid, som säger ifrån ordentligt på grund av den här vidriga rasismen som hans stjärnspelare utsätts för gång på gång på gång. Och det blir bara värre och värre. Nu får ni hjälpa mig med namnet. Exakt, så jag säger namnet rätt. Nej, men jag tycker det var så snyggt där när reportern ska börja prata fotboll och han direkt går till det väsentliga där och då, som är att vi fortfarande lever i en värld där en spelare ska utsättas för fruktansvärda vidrigheter från åskådare på grund av sin hudfärg. Ja. Det på något sätt tar ju död i all glädje, och idrott ska ju bygga på glädje. Jag tycker det var så otroligt snyggt att se hur han, som skulle kunna haft en helt annan sinnesstämning där och då, eller bara kört på i någon sorts, jag svarar på frågor som jag har 10 000 gånger förut, och sen jävla tar han i och ställer sig upp mot det här på ett sätt som den klass.
Det är alltså Vinicius Junior igen som blir utsatt, den brasilianske svarta spelaren i Real Madrid som blir utsatt för rasistiska tillmälen.
Det här hände ju då inte på Champions League-semifinalen utan i ligan.
Mm. Exakt, detta är ju en fråga för spansk fotboll just nu som läget är. Därför att i Spanien så är det ett uttalat problem med rasismen. Och det är ju flera som pekar på det. Och Carlo Ancelotti gör ju det också. Och jag håller med dig, Magnus. Jag talar inte spanska, men när han står i den här tv-intervjun och får en fråga om själva matchen så svarar han inte på det. Utan han pratar bara om det som hans spelare blivit utsatt för. Och han vänder sig direkt mot spanska fotbollspubliken som beter sig på det här vidriga sättet. Och jag har sett Rio Ferdinand som ju går ut och, alltså tidigare storspelaren, och han är väl expert i någon av alla kanalerna som finns. Men alltså, han går ut och är rasande på att fotbollsetablissemanget inte tydligare tar avstånd från det som sker runt Vinicius Junior och det som sker i Spanien.
Spanien hade ju tidigare under många år, man upplevde som att där fanns inte samma problematik som i många andra länder, bland annat Sverige. Det var Spanien lite förskonade från, men inte nu längre. Och när det gäller beteende på fotbollsmatcher, det verkar ju som att de helt plötsligt är värst.
Den allmänna samhällstrenden liksom att sånt här kan få börja gry igen, det pyr på något sätt, va? Det måste slås ner med kraft. När förra veckan pratade vi om Glenn Hussein, då lyssnade jag på Radiosportens podcast Matchen när Rickard Henriksson intervjuade Glenn Hussein, och då tog de upp ett segment av returmötet mellan England och Sverige, den som gick på Råsunda när John Barnes spelade, och hur det då gjordes apljud på läktaren. Och Lasse Kings kommenterar det också, att det är otrevligheter från publiken, kommenterar han i den så här. Så de tog upp det som en del, och Glenn Hussein var supertydlig med vad han stod. Han kallade dem för både idioter och mycket annat. Men vi har ju inte detta alls.
Ingenting nästan.
Det
fanns ju även, du kommer ihåg, med Pascal Simpson och sådär. Fanns det,
exakt.
Som var utsatt och sådär. Men det är faktiskt, nu finns det ju en hel del andra avarter, ska vi säga, emellanåt i allsvenskan. Men inte inom det här området. Där är det liksom i precis borttvättat, alltså.
Nej, men då, det tycker jag, då tycker jag supporterkulturen, när den sätter den här dagordningen, att det där accepterar vi inte. Punkt slut. Jag vet till exempel också, jag har hört tala det här med inkastade föremål. Det tycker de ju inte alls om i de olika ultraskuperingarna och på läktarna, alltså de som driver på supportkulturen i Sverige. Och då blir det så att den som kastar in något råkar, det är inget bra.
Ja, exakt.
Det är inget bra. Nej, och då är det sällsynt att det förekommer i alla fall.
Veckans surr.
Det pågår ju ett par parallella världsmästerskap just nu, och jag tittar faktiskt mest på bordtennis-VM, eller ni vet ju att jag gillar pingis. De två senaste världsmästerskapen har ju varit en svensk succé. Osannolika 2 raka herrsingelfinaler för Mattias Falk och Truls Mörgård i mördande kinesisk och global konkurrens. Men den här veckan i Durban har det gått tyngre. Herrsingelspelet, där försvann svenskarna rätt så tidigt. Christian Karlsson i och för sig en extremt tuff uppgift när han förlorade mot världens kanske främste spelare genom tiderna, kinesen Ma Long. Men det är ju så att Sverige har ju också regerande världsmästare i dubbel, Christian Karlsson och Mattias Falk. Och de kommer upp denna torsdag när podden kommer ut mot ett sydkoreanskt par i kvartsfinal. Jag hoppas den matchen kommenteras av, för hör här, Niklas Holmgren har blivit bordtenniskommentator och han kör med Gio Wallner av alla. Jag hoppar till när de här två profilerna dök upp som pingiskommentatorer på Viaplay. Det bara måste man kika på.
Ja, men alltså det vore ju något. Bordtennis på högsta nivå, VM snackar vi. Men alltså det är klart, Niklas Holmgren och Jan-Ove Waldner som kommentatorer. Det måste jag in och kolla på. Men apropå VM, ska vi inte snacka lite hockey-VM också? Framme vid kvartsfinalnivå samma dag som den här podden kommer ut. Utan tvekan är kvarten mellan Kanada och Finland. Finland är ju ett av två länder som arrangerar det här. Lettland är det andra. Men kvarten mellan Kanada och Finland är nog extra. Och för svensk del blir det ju att åka till den andra världsnationen, om jag uttrycker mig så då, till Riga, Lettland. Och det kan vara knivigt, för vi vet att den lettiska publiken är minst sagt högljudd. Men det är klart att Sverige efter förlust i den avslutande gruppspelsmatchen här mot USA kommer aningen stukat, inte minst med tanke på det som gör att man faktiskt blir rätt irriterad. En klumpig amerikansk tackling på Rasmus Sandin, Washington-backen, som ju med största sannolikhet i alla fall är borta från kvarten.
Ja, och så ännu en sån där jäkla fulsmäll som man blir galen på att se. Jag menar, amerikan i det här fallet som gör en fulsmäll på Rasmus Sandin. Vi hade kanadensaren tidigare i turneringen som stampar på en motståndare. Och det är någonting med en viss typ av NHL-spelare som kommer över till Europa och spelar VM. Det här har vi ju sett sedan 70-talet. Phil Esposito och grabbarna kastar klubborna som spjut på folk. Och, alltså, jag vet inte vad det är som händer. Att man tror att nu ska vi minsann visa de här Chicken Swedes och alla andra löjliga europeer hur tuffa vi är. Mm. Och det roliga med det är att ofta de här killarna som kommer till VM-turneringar och delar ut de fulaste smällarna, när de sänder till, de gör aldrig sånt i NHL. Skulle aldrig komma på att våga göra det. För då skulle de bli mer eller mindre ihjälslagna. Så det är så jävla tråkigt att se den där macho-idiot-beteendet igen. Någonstans vill man ju tro att den där tiden är förbi. Men stampa på någon med skridskor.
Ja, det är gräsligt.
Jag menar.
Ja, det är så och det var ju, om vi ska, dels det gick bra, det hände ingenting.
Nej, det var jäkligt.
Det var tur. Ja. Men också att man faktiskt ifrån det direktoratet, tror jag, det vill säga det är en representant för varje nation under en turnering som sitter med där, som stängde av den här spelaren resten av turneringen.
Mm, otroligt bra.
Och det är ju mycket ovanligt, ska jag säga. Faktiskt.
Så att, men sen hörde jag bortifrån Finland också att där står ju då all media och vill prata med den här kanadensan som har gjort det där. Mm. Vilket är ganska självklart eftersom det hände sen som alla snackar om efter matchen. Mm. Och media som står där och frågar efter honom blir utskällda, för presschefen undrar varför ska ni prata med Hanna, det finns väl ingenting att prata om här. Och det blir ju bara ännu mer ett jävla dåligt beteende. Vad kanadensiska ledningen borde göra, du stampar på en här. Ta av dig skridskorna, gå ut och prata med media, svara på varenda fråga. Och skäms! Ja. Istället för att, ja. För då kanske det lär andra kanadenser att så beter vi oss inte.
Annars där med ishockey-VM, det blir som en skiva som hakat upp sig. Alltså jag har bevakat ishockey-VM på plats sedan 1995 då, hemma-VM. Och och du är ännu tidigare, Lasse.
Ja, 1989 hemma igen faktiskt.
Ja, som mitt första VM.
Ja, eller hur? Ja, jag jobbade reportagebyrån då.
Och då hade, för då var det ju väldigt hett då. Globen var nybyggt och sådär. Men från det, och 95 var ju också hett hemmaplan. Men någonstans från när jag började åka iväg där på de här turneringarna från 99 och framåt. Vi var i Lillehammer, vi var i Sankt Petersburg och så vidare. Så var det bara ett tuggande om att hockey-VM var roligare förr. Redan då. Det är för många lag. Det är för mycket transportsträcka. Och nu, 25 år senare, så sitter vi här igen. Ja,
men frågan är om vi nu tycker att det var roligare just 2000 och 2001 som vi snackar om här.
Ja, exakt.
Eller måste man gå igen?
Men jag tycker alltid det är spännande med perspektiv. Jag brukar prata om mina så här, Sporten idag-böcker. Vet Lars-Gunnar Björklunds. Mm. Jag har dem i... Apropå att du har väldigt fint sorterade böcker här.
Ja, det är väldigt fint sorterat här.
Så är de i... årsordning hemma i bokhyllan från 1955 och framåt. Och ibland tar jag upp då som ett stickprov för att se, och då kan man ju se att det går igen, diskussionerna. Det är liksom, men då, så Magnus, du som har helikopterperspektiv kring det här också, vad tänker du kring både internationell ishockey och svensk ishockey just nu? Och då vill jag att du ska ha det här medskicket. Se upp för att slentrianmässigt säga att det var bättre förr.
Ja, för det var, vissa saker var bättre förr, det vill jag ändå säga. Allt var inte bättre förr. Men det som jag tror, eller det som har blivit så fel, är att vi är så oerhört angelägna om, vi säger föräldrar, agenter, hockeyförbund som jag tycker är underblåst det här, Sveriges Television som sänder JVM och hanterar dessa juniorer som om de är Sveriges bästa hockeylag, alla kategorier. Jag glömmer aldrig den sändningen då en programledare på fullt allvar frågar en expert hur det skulle gå om det svenska JVM-laget mötte Tre Kronor. De är ju så bra de här killarna. Skulle det kunna bli? Ja, men de har inte en chans. Det är ett juniorlag. På något sätt så har liksom juniorhockeyn fått sån jäkla status. Men problemet som uppstår är ju att många av de här killarna blir ju håsare alldeles på tok för snabbt. Glömmer bort att det är en utbildning jag går för att bli en riktigt bra spelare. Mm. Men det liksom börjar redan TV-pucken och så hockeygym och så ska man bli draftad och sen ska man bara dra. Man glömmer bort VM. Med risk för att låta då som en gubbe så foppa generationen, för de var ju fortfarande något jäkligt fint att spela i landslaget. Den yngre generationen idag skiter i det. Det
är både Peter Forsberg och Mats Sundin, det pratade om på livepodd och så här, det är ju sådana här som ändå flögs in rätt ofta. Under buller och bång.
Ja, ja, men det känns ju som stora delar av den här generationen, för de är inte så intressant. De vill spela i NHL. Och sen är det ju inte så konstigt att man vill spela i den bästa ligan. Men jag tror ju att många spelare hade kunnat få en så mycket bättre utveckling om de hade tagit det lite lugnare bara.
Spelarna, men menar du alltså att det här beror på att man har en svagare relation till Tre Kronor,
ja, ja,
än vad det var förr då? Vad som nu är förr, ni får ju bestämma hur långt tillbaka vi ska gå, men det är väl kanske etappvis då som det har blivit så.
Jo, men att det stora för den generationen var att vinna med Sverige. Stå och sjunga nationalsång och hela svenska folket jublar och komma hem till Sergels torg eller Kungsträdgården eller vad det är. Medan många nu, det stora för dem är att få spela NHL.
Men det är inte VM som spökar också, för det har ju också alltid varit diskussioner. Spela VM varje år, det är många lag, det är många transportmatcher, det har varit så i herrans massa mästerskap. Många av de här, jag känner ju Mika Zibanejad, och han längtar ju så enormt mycket för att spela OS för Tre Kronor. Han var nästan knäckt när beskedet kom. Men så tänker ju inte han kring VM.
Nej.
Då vill han vara med Irma istället och ladda för sommaren och sådär.
Jo, och
så
det förstår man ju. Det förstår man
så
ju.
Det är en enorm skillnad mellan de två turneringarna för en sån kille.
Oh ja, det är klart att det är. Och jag tror ju också att här hjälper, problemet är att man inte går i takt i det här. Vi har ju det ska jag säga är det största problemet, att på något sätt hockeyförbundet kan inte hålla på och skryta över alla tidiga draftval. Alltså vi fokuserar lite på fel saker, eller vi är landslagsturnering och CHL samtidigt, eller alltså nu i det här fallet det du är inne på, det här att NHL i deras intresse ligger att få så många duktiga spelare som möjligt, men de och internationella hockeyförbundet, det är ju som hund och katt. Det går ju inte. Vi har ju inte haft en riktig landslagsturnering sen OS.
Nej, det var ju en World Cup där som var lite
med två
mystisk
slag. Ja, det var ju något Team Nordamerika. Så det är ju en hel generation spelare som aldrig kommer att spela landslagshockey. Vilket också innebär att det som ju Foppa och de här blev så glada över, det var ju att de såg de här matcherna, de såg de här turneringarna, de såg Canada Cup-turneringar, VM-turneringar med otroligt hög nivå. Medan en hel generation, de får aldrig se det här.
Men vilka skulle kunna vara dina förslag då, Magnus, det som du skulle vilja se för förändringar? Och vilka skulle kunna göra förändringar? Men en hel del är ju utanför förbundskontroll och
sådär. Jag tror att kloka människor från alla organisationer tillsammans. För jag menar, alla vinner ju på, får vi bästa möjliga utveckling. Om NHL totalt skiter i Europa, ja, en konsekvens kanske blir att färre spelare unga spelare spelar ens hockey. Har man inga landslagsturneringar, ja, då blir det ännu färre som spelar hockey. Och då är det ännu färre spektakulära stjärnor som kommer till NHL och i slutändan ger massa dollars till liksom ägarna. Så någonstans, vi måste tillsammans komma på hur gör vi för att
det där tror jag också på, för landslaget i fotboll till exempel, så är ju fortfarande, även om man ibland har undrat hur länge kommer det hålla, så är ju de stora internationella turneringarna mäktiga och når ut över hela världen på ett imponerande sätt.
Men pengarna styr ju. I NHL så är konkurrensen knivskarp. Och de är ju helt ointresserade av det är klart draftrunderna är otroligt viktiga för dem, därför att det är ju liksom en del av maskineriet och grundplåten för verksamheten. Men i grund och botten handlar det bara om att tjäna pengar. Och de tycker ju inte att de gör det i ett internationellt utbyte.
Nej, och där tror jag på Magnus grej att i ett längre perspektiv, men då måste man ju tänka, det är ju ungefär som det här när man ska räkna på OS. Massa andra, hur räknar man på det och så vidare? Alltså hur räknar man på effekterna av att ha återkommande stora globala turneringar med alla de bästa med för att också öka NHLs marknadsvärde, även om de kortsiktigt då inte ser några fördelar med det?
Nej, det gör
jag, tycker jag att de har gjort en miss.
Det kan man ju tycka, men det märks väl inte i deras resultaträkningar då.
Men det vet de kanske på hur de räknar.
Men NHL har ju också pekat ut som ett problem på marknaden i Nordamerika att de tappar.
Exakt.
Och det kan vara en del av den internationella konkurrensen som saknas. Tänk när basketen kördes i Dream Team. Det var ju ett gigantiskt lyft för basketsporten också rent generellt. Ja, visst. Så att det kan ju vara på det sättet också. Men pengar styr. Så är det med VM i ishockeyn också. Internationella ishockeyförbundet tjänar ju stora pengar på världsmästerskapet i hockey.
Det är därför det går varje år.
Det är därför det går varje år då. Vi är helt ointresserade av ett argument som säger att det är för ofta. Fattar ju ingenting av det. Svaret är detsamma. Hockey-VM varje år. Allt annat är bara ett minus.
Men du ska kunna bygga, det är jättemånga som inte har en aning om vi går ut på Drottninggatan eller var som helst, Hammarby Sjöstad. De har inte en aning om vem Connor McDavid är.
Nej.
Fast han är så fruktansvärt.
Nej,
därför att han inte varit med i en enda internationell turnering.
Nej, men Edmonton Oilers skiter väl i om någon på Drottninggatan känner till.
Ja, men de kommer ju tjäna på det för om han blir stor ur ett världsperspektiv.
De flyttar ju NHL-matcher hit.
Ja, men
det är ju deras sätt att säga att vi kommer ju med fyra lag och spelar i Globen. Och vad händer då? Ja. It's a fucking sellout! Great money! More souvenirs! Go! Merch! Go! Go!
Men om Connor McDavid blir större över hela världen så tjänar även NHL på det.
Ja, och om Connor McDavid vinner ett OS-guld med Kanada, då
det tjänar
han,
NHL på.
Det, ja, och det tjänar Edmonton Oilers på. För då kommer han må ännu bättre, han kommer vara ännu gladare, han kommer vara ännu mer uppspelt, han har skaffat sig ännu mer rutin i tuffa matcher. Det kan vara det som avgör den där Game 7 i en semifinal.
Ja, final. Det kan det vara.
Och vilka vinner Stanley Cup förresten?
Oj.
Ja. Snabbt på det bara.
Pack. Florida Panthers.
Ja, de
kanske.
Ser ju ruskigt starkare.
Vilket lag alltså. Ja.
Och målvakt i...
Och Matthew Tkachuk som gör avgörande mål flera gånger och bara drar direkt i dörren i hörnan.
Heter
de ska inte ens fira. Han är bestämt det. Mm. Ut så får ni från isen så fort som möjligt. Ja. Vi firar när det är klart.
Vad heter han? Bobrovsky? Där.
Bobrovsky, ja.
Målvakten. Mm. Som blir inte... Alltså han håller nollan i match 3 för att skaffa 3-0 Florida mot Carolina. Håller nollan, blir intervjuad och Henrik Lundqvist sitter i studion och vad säger han då? It's an honor.
Mm.
Ja, det är en ära för mig att få prata med dig.
Mm.
Han har just hållit nollan, han är på väg mot en Stanley Cup-final och han hyllar Henrik Lundqvist. Det är fint gjort.
Alltså, semifinalspelet Carolina-Florida just nu så är det ju då när vi spelar in där 3-0 till Florida och Vegas leder med 2-0 mot Dallas. Men det har ju ändrats när ni lyssnar på det här.
De fyra första matcherna, de två första i respektive serie, gick alla till förlängning. Den första inledande förlängningen mellan Florida och Carolina pågick ju en hel match extra. Folk låg på 60 minuter istid och vi kom ut två dagar senare och körde igen. Så det är ju synnerligen jämna matcher det här, ska vi ju komma ihåg.
Men värt att nämna också det här med draften och Henke Lundqvist namn nämner vi här. Den här otroliga febern av first round, jag vill gå i första rundan. Elias Andersson, Nils Lundqvist, Alexander Holtz, alla gick i första rundan. Jag önskar dem all lycka, men det har inte gått som varit så eller deras klubbar har väntat sig. De gick alltså i första rundan. Här ska ni få några exempel på spelare som gick lite längre ner. Henke Lundqvist valde som 205 spelare i draften.
Mm.
Då satt alla NHL-bossar som ska kunna och veta allt om hockey och valde 204 spelare före Henke. Alfredsson, 133. Henrik Zetterberg, 210. Thomas Holmström, 275. Och Patrik Hörnqvist, 230. Alltså det här är ju spelare som är superstars, eller blev i NHL. Första rundan är skitsamma för en karriär. Och det måste man också förstå. Att det viktiga är inte att vara bäst när du spelar TV-puck, hockeygym eller JVM inför entusiastiska kommentatorer och experter. Det viktiga är vad du gör över en lång karriär, på tal om att kolla långsiktigt. Så ja, just de där grabbarna och deras draftposition tycker jag kan påminnas om ganska ofta i samtal med unga spelare. Och deras föräldrar och agenter.
Ja, men då är vi tillbaka i studion och nu har vi med oss, tror jag, en mycket pressad och stressad man, nämligen en hantverkare. Vad fint att du är med oss.
Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Det känns så där, det gör det.
Ja, det gör det, men okej, utveckla känslan då.
Nej, men det är som du säger, det är stressigt. Det är mycket press. Det är mycket papper och pärmar. Vi har ingen koll på offerter och det är service i ett system och vi har så många system så att det känns väldigt kaosigt.
Mm, jag förstår, men snacket i laget, hur går det om det här?
Nej, men det är rörigt. Det är dålig kommunikation helt enkelt. Vi försöker hitta en lösning, men vi vet inte hur vi ska göra. Vi vet inte
förstår,
hur vi ska
göra. Men alltså, ja. Vad tror du? Har du testat Entré Office?
Entré Office? Nej, det har jag inte gjort.
Nej, för det här är intressant. Alltså, du går in på hemsidan Hantverksdata och sen kan du bara gå in på webbshoppen här, beställa Entré Office och på en timme bara är du uppe och rullar.
Sa du Hantverksdata?
Hantverksdata.se. Och tack Hantverksdata för att ni sponsrar Sporthuset.
kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Här är påsarna. Olycka, det var länge sedan vi hade en olycka, jag vill bara säga det. Och kärlek. Och förra gången stod det The Dominator, jag tänkte vem
du känner inte igen smeknamnet riktigt eller?
Nej, jag gjorde inte riktigt
det. Du började tänka på Ivan Drago i Rocky-filmer och grejer.
Ja, jag frågade om det var den, för att det kommer så konstiga grejer under den där lådan ibland. Eller förlåt, den här påsen ibland. Låda. Men det var ju givetvis Dominik Hasek, och det borde jag ju direkt ha reflekterat över, för han skickade ju 3 tummar upp på Larmis räddning, den Växjö-keepern, som vi pratade om förra veckan. Och det är nog svårt att tänka mig någon annan väg fram här. Jag tittar inte ens på Tommy. Mm. Det måste ju vara Magnus Nyström, denna hockeyhabitué. Mm. Efter dina härliga synpunkter och åsikter alldeles nyss. Som visar ditt starka hockeyhjärta, får man också säga.
För er som inte har koll på Magnus, bara säga, mångårig hockeyjournalist ju, mm, på Expressen. Och också närbevakat NHL verkligen ju.
Verkligen.
På plats
under hans
i New York.
Största tid också. Ja. Hasek största tid. Ja, i
så att det är du som skräddarsydd för uppdraget.
Ja,
Dominik Hasek från Magnus Nyström.
Ladies and gentlemen, please welcome Dominik Hasek.
Det som är kanske mest fascinerande med Dominik Hasek, där man tänker tillbaka på hans karriär och hur den började. Han var ju väldigt illa omtyckt av svensk publik under några VM-turneringar, inte minst VM 87, när han hade en fantastisk förmåga att falla platt på magen och sen sparka bakåt, så han sparkade målburen ur sin position, så det blev avblåst. Symboliskt för Hasek, för få målvakter har väl haft en så okonventionell stil och en så all over the place stil, för att använda ett amerikanskt uttryck.
When I was 6 years old, my dad got me a goalie equipment. There were a few pieces he bought and some he made. It wasn't pretty, but it got me on the ice. And from the day on, I never wanted to do anything else.
Min favoritbeskrivning av Dominik Hasseks målvaktsstil är ju för övrigt att någon sa att han spelar i hockeymålet som Kramer kom in genom dörren i Seinfeld. Och så var det ju verkligen. Och jag minns att jag var i Buffalo och skulle göra en stor intervju med honom för ett jättereportage i DN en gång. Då han bland annat berättade hur han vissa träningar kunde uppmana lagkompisar. Den här träningen vill jag att ni siktar mot huvudet hela tiden. Det är inte jättemånga hockeymålvakter som har sagt det inför en hockeyträning. Skjut mot huvudet hela tiden. För han ville lära sig dels att reagera riktigt och sen ibland tänka, hur gör jag nu? Räddar jag med huvudet? Kan det till och med vara situationer där jag kan nicka pucken ner mot sargen? Och i så fall lära mig, hur gör jag det? Och hur ska då spelarna i förhållande backarna då kunna liksom inse att okej, nu kommer han nicka ner i hörnet där, så åker jag hämta den. Så att han letar ju hela tiden nya sätt med sin Kramer-målvaktstil att bli så in i helsike bra som han blev. Och jag menar, Henke Lundqvist förtjänar ju allt beröm. Han vann Vesna Trophy som bästa målvakt i ligan en gång. Hasek gjorde ju 6 gånger. Han bar ju Buffalo Sabres under flera år, så det var helt sanslöst. Buffalo var ju ganska mediokert lag. Han tog dem inte i en final. Han tvingades att flytta till Detroit för att vinna sen. Där vann han ju 2 Stanley Cups. Men jag minns speciellt en match, just det här besöket i Buffalo. De mötte 8, va? Och det här är lite sjukt. Ni som är journalister vet ju precis vad jag menar nu. Man är på plats för ett reportage. 8 var vimliga svenskar. Andreas Takell, Daniel Alfredsson, Magnus Arvidsson, Andreas Johansson. Men jag satt ju och hejade på Buffalo. Eftersom jag skulle ju prata med Hasek. Nu hade jag varit med på någon sorts presskonferens via länk och träffat honom på träningen. Jag hade ganska mycket, men kände ändå att jag var glad Hasek efter matchen. Sen avgör Andreas Takell. Vilket var jätteroligt. För jag har nog aldrig sett en spelare så glad efter en match som egentligen inte gällde någonting. Det var ju en vanlig seriematch. Enda jag kom på när jag tänkte på det, Dakell är så glad, han står och skriker i en intervju. It feels great! Han har ryggat tillbaka när stackars TV. Han är glad bara för att han har gjort mål på Hasek. Det är många, de gjorde ju inte det. Sundin hatar ju att möta Hasek. Vilken hög nivå under så lång tid. Och sen de fick vinna till sist. Sen ska man komma ihåg med honom också. Han var alltså 25 år när han kom till NHL. 25! Mm. På tal om att spelare har bråttom dit. Åker dit när de är 18-19. Han var 25 år gammal när han kom dit.
At age 25, I decided to try my luck in the NHL. Soon after Berlin Wall fell. A decision I questioned at first when they sent me to the minors and they left me unprotected in an expansion draft. None of them wanted me. I began question if I could play here.
Kommer ni ihåg vilket lag han började?
Nej.
Chicago?
Chicago.
Ja. Men de tyckte inte han var bra nog. Där var han ingen dominator. Han skickade sig till Indianapolis i farmarligan. Nej, den här checken är väl inget att ha. Sen tradar de honom. Buffalo gör ju en av bästa spelaraffären någonsin. Steven Burgard, jag vet inte exakt hur man uttalar det. Men det är en kille vi aldrig hört talas om. Och han blev ingen superstar. Den skickas alltså för Hasek. Buffalo ger bort den killen till Chicago och får Hasek. Så att det, han var ju liksom inte någon, det var ingen raketkarriär. Det var ju inte någon sån här JVM-sensation. Och sen har han den fantastiska karriären. Och visar, vill jag då säga, som en avslutning på det här, samma klass fortfarande, eftersom han är en av få hockeymänniskor som vågar säga vad alla borde säga om Ryssland och ryska spelare. Alltså de saker han har sagt om Ovechkin, och jag menar, jag vet att folk gärna, men man ska inte blanda idrott och politik. Ja, men det är ju det Ovechkin gör. Titta på hans Instagram. Vad är det bild på Ovechkins Instagram? Jag vet att ni har pratat om det tidigare. Det är han och Putin. Och att den spelaren ska hyllas officiellt av NHL är ju så knäppt så det finns inga gränser. Och Hasek talar om vad han tycker om det här. Så att en klass rakt igenom på isen, klass rakt igenom utanför fortfarande. Hockeyvärlden skulle behöva fler som Dominik Hasek. Here's Chris Kraft over the line, 2-on-1 break for Tampa Bay, stopped by a sprawling Hasek doing snow angels on the ice. Dumped in beside the net to Fleury, got it in front of Hasek, makes the save. He was lying on his stomach and he kicked his leg forward and made the stop. Unbelievable. Sundstrom working the bell, Holtra, he fakes, he waits, saved by Hasek. Oh, he did it again. I thought that was goal, Sam. Oh, give me a break. That's impossible. That's a spectacular, incredible, fantastic, creative save.
Oh.
Ja, det är faktiskt gåshud här, kolla. På inte minst det här sista du säger. Hur han står upp för värderingar och så. Oh. Och där är stora delar av NHL som har mycket att lära ut av Dominik Hasek. Är han också NHLs bästa målvakt genom tiderna? Det är ju ganska tuff konkurrens.
Oj, vilken konkurrens.
Ja.
Jag har ju två där.
Roa?
Ja, det är de två.
Mm.
Game 7, allt står på spel. Vem tar man? Hasek eller Roa?
Mm. Oh.
Den är svår alltså. Ja, den är frukt. Men det är en av de två.
Vi inledde ju faktiskt avsnittet här med, vi pratade om 402 här. Avsnittsnumret. Vi pratade ju då om Ovechkin som har chansen att gå om Wayne Gretzky som främste målskyttningen om alla tider. Han var ju 70 drygt mål efter, va?
Mm.
Det är oerhört viktigt det du säger här också när du lyfter Dominik Hasek sätt att se på samtiden.
Mm.
Det är faktiskt en fråga som fler borde göra.
Oh ja, oh ja.
Men du har ju andra poänger i det här som ju behöver lyftas också, hur han startade sin karriär. Han var 25 när han kom dit och han var inte särskilt... nej, du ner med till Indianapolis. Då fick vi knyta ihop det med Indy 500 också. Bara det. Han kanske var där och kolla.
Ja, visst.
Men vilken härlig affär. Visst, vi pratade ju pengar förut och big business. Vilken härlig affär när de lyckades byta tills... Och du, vi kan inte ens säga namnet på... uttala namnet på killen.
Nej. Ja. Men den enda som är i närheten, eller som åtminstone konkurrerar, den här är ju värst. Men Marcus Näslund byttes ju mot Alex Stojan någonting. Ja. Jag minns inte heller exakt vad han hette. Men det var också så här jättedum. Men Hasek, när han var i sin prime. Jag ska säga en rolig sak med Hasek också. Han hade ju verkligen the upper hand, som de säger däröver, mot just Mats Sundin. Sundin hatar ju möta honom. Jag tror det jag mål på.
Ska vi inte fördjupa oss för mycket i det?
Nej, men han hade ju en svensk favorit. Jag gav honom en fråga en gång. Vem av alla svenskar skulle välja? Om du fick en svensk lagkompis, vem tar du då? På den tiden fanns det ju rätt många att välja på. Han började inte vänta länge. Daniel Alfredsson var hans namn.
Ja. Alfie, som är ju större i Nordamerika än vad han är här. Han är ju väldigt, eller hur? Han är väldigt omtyckt och omhuldad där och ganska kanske bortglömd, får man väl säga här.
Och just också för att han var så extremt all-around. Han kunde spela alla typer av hockey, drev sitt lag på ett sätt som väldigt...
Jäklar vad jag blev irriterad när du tog upp det 87. Alltså.
Men du, välj en påse till nästa vecka,
Magnus. Olycka.
Mycket bra berättat om Hasek. Du kör olycka.
Jag
bestämmer dig direkt.
Eller hur?
Ja,
du fick inte ens välja.
Jag gömmer kärlekspåsen här.
Vi kör olycka här. För det var ju så mycket kärlek nu, så då får du bli olycka
nästa gång. Det måste vara olycka nästa gång.
Ja, då ska vi se vad vi har för olycka här.
Med tanke på samtiden. Tack.
Ska vi få gissa lite vad du har där, eller ska du bara säga det? Du kan väl ge några ledtrådar.
Det var fler lappar än man trodde.
Ja, det är svårt. Det är där min dotter som har skrivit. Det är därför det är så lite rassligt. Jag kan säga då.
Ja.
Larsbo IF.
Ja, då såg jag rätt.
Larsbo IF.
Larsbo IF.
Jaha.
Som Sveriges genom tiderna sämsta hockeylag.
Jaha.
Ah.
Alltså de har,
stackars Lars. Det låter ju lite kul.
Ja. De har ju något så här sanslöst under en säsong då. 1-3512. Nej, ingen aning.
De hade behövt en The Dominator.
Det finns en dokumentär, vet jag, som Radiosporten har gjort.
Wow.
Lars på IF. Sveriges sämsta hockeylag. Jag vet inte om de, vad de har för verksamhet
då,
nu. Men...
Då undrar man ju om de har någon supportersång. Ja. Som man kunde avsluta med kanske.
Just det, här kommer supportersång för Lars på IF. Nej, men vi avslutar väl med musik från Fantomen. Nej, det gör vi inte. Du sjöng så bra själv där, Lasse.
Ja, väldigt bra.
Ja, det är Mikael Samuelsson i den där, vet du. Den finns. Ja.
Men att kunna säga en sån sak som att hej, det är jag som är Fantomen. Var det så?
Ja,
alltså?
Det där är bra.
Det är jag,
nej,
som är, jag tycker, ja. Jag tycker
det är jag som är Fantomen.
Ja, jag tycker faktiskt det är underbart.
Vi skulle kunna sluta med det, men Daniel Sirensjö, ni vet Åhus Kristianstad-killen, han föreslår inspringet, alltså intromusiken, när IFK Kristianstad kliver in. De kan ju bli svenska mästare nu. Vi har faktiskt spelat deras... låt sen tidigare som heter Brandgula hjärtan. Jag minns faktiskt inte att vi har gjort det, men det säger Daniel i alla fall. Men han föreslår det som är när de springer in, och det har blivit IFKs signatur. Får alla IFK-supportrar tagga till när de hör den. Jag var på Disney World i Florida, och Pirates of the Caribbean-delen av parken, det är en egen del som är det alltså, Pirates of the Caribbean-delen, där spelas den här låten konstant, vilket fick mig att instinktivt förvänta mig att IFK när som helst ska springa in på Disney World likt Pavlovs hundar.
Inspring föregår ju då utspring, för vi går ju mot sådana tider nu. Ja. Vi går ju mot studenttider.
Mm. Tack Magnus för att vi fick ångvälta oss in här.
Och tack för iste, det var mycket gott.
Ja,
och tack för kaffet, det var mycket uppiggande.
Ja, tack själva.
Och tack för bokinspirationen som vi fick. Jag ser en John Le Carré.
Oh ja. Ja, vi kan en hel podd med boktips faktiskt.
Ja, faktiskt.
Ja. Ninna, ninna.
Ja, ja, just det.
Ja. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Ja, ha det bra. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.